Vi är så stolta och glada över att presentera Morsas som samarbetspartner den här veckan. Nu är ju våren här. Solen kryper sakta men säkert fram. Och i takt med längre dagar så får ju även sneakers lite mer tid i rampljuset. The Sneaker 02 är en skomodell som är avskalad och fungerar till nästan allting. Den är tillgänglig i mjuk, mocka och i läder. Och en av mina favoriter skulle jag säga är den i mörkbrun mocka med färgmatchande sula. Vill man däremot uppnå en lite sportigare look, ja, då är det The Court Sneaker man ska titta lite närmare på. Inspirerad av 70- och 80-talens sportestetik. I kombination med Morsas design ethos såklart. Skon är alltså lite mer sportig än The Sneaker 02 och blir därmed en mer vardaglig sko och fungerar riktigt bra med ett par jeans. Extremt bekväm dessutom. Dessa skor hittar man självklart online på morsas.com och inte minst i butiken på Humlegårdsgatan 19 i Stockholm. Där man såklart är välkommen att testa ett par. Så vi säger stort tack till Morsas den här veckan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och välkommen till Stiljournalen möter. Jag heter Fredrik Flärker och sitter här med min ljuvlige vän
Filip Strömbäck
och
Jens Lapidus.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Så sjukt kul att ha dig här.
Tackar. Ja, det är det verkligen. Det är superkul av många, många anledningar. För det första tycker jag att du har skrivit en fenomenal bok. Som jag plöjde i helgen. Det gick liksom inte att lägga den ifrån sig. Det var otroligt. Bara det tycker jag ska bli kul att prata om. Sen så har vi också en jävligt stilig snubbe i Jens.
Snygg.
grundsnygg. Och med någon form av street style, tycker jag. Som du klarar av väldigt väl. Men från ett slipsyrke liksom från början. Det ska vi också snacka om. Det finns massa grejer som
du är en väldigt intressant person. Och vi har verkligen sett fram emot att träffa. Vi har haft lite försnack här inne. Och vi har haft trevligt under det. Så det känns som... Det här är väldigt kul.
Hur är läget?
Läget är mycket bra. Jag är mör i kroppen. Det var vårens första fina dag idag. Ja. 12 grader ute. Och jag har varit ute hela förmiddagen och cyklat.
Ja, har du inte pausat?
Knappt. Först cyklar jag dit till Hellas och sen cyklar jag runt i Hellas jättelänge och sen cyklar jag hem från Hellas.
Det är ju jävligt god mat där ju.
Jag är ju sjuk. Hellas?
Det ligger...
Nacka hållet.
Ja, Nacka. Mm. Det är ju någon slags naturreservat som ägs av så här... Någon stiftelse Ersta.
Det är familjen
av Ersta diakoni.
Ja.
Familjen av Petersens. Det är väl till och med ett fideikommiss?
Nej, det avvecklades när fideikommissarien dog här nu för några
Hans
år sedan.
Hans pappa. Kalle.
Kalle.
Men det är ett fint slott som ligger där. Men det är stora marker med jättefina trails och stigar. Och fantastiskt område.
Ja, hur såg det ut när du cyklade?
Det var ganska geggigt fortfarande i markerna, kan jag säga. Det har ju varit...
Nej, men hur du såg ut?
Ja, hur jag såg ut.
Jaha, jag tänkte också bara, hur såg löven ut?
Nej, jag menar med vad
ja, liksom... vi ska prata stil på mountainbiken.
det måste vara en av de fulaste.
Det finns så mycket att säga om det, kan jag säga.
Ja. Har du cykelbyxor på dig?
Man kan säga att det finns två olika skolor. Mm. Det är den pösiga skolan och den tajta skolan. Den tajta skolan kommer från landsvägscyklingen men används också av mountainbikers. Och den pösiga skolan kommer mer från trixar och fixar och BMX-känslan, liksom att allt ska vara lite lekfullt med keps och sådär. Mm. Och jag är lite åt den tajta skolan, är jag rädd. Så att jag kan ha rätt tajta kläder på mig när jag cyklar.
Ja. Och du försöker inte dölja tajtheten med något pösigt ovan?
Och skydd.
Ja, skydd.
Armbågsskydd, knäskydd, ryggplatta och hjälm. Sånt där. Och hjälm.
Alltså så här, integralhjälm och grejer.
Nej, jag har inte integralhjälm, men det borde man egentligen ha.
Borde egentligen.
Jag ser direkt vad jag själv skulle ha på mig. Som gammal mountainbikare själv också, och ska bli. Jag skulle ha på mig...
Det är faktiskt ganska stort att säga gammal mountainbikare. Var det inte typ på ett sommarkamp i Colorado?
Jo, men det tycker jag var... En hel månad gjorde jag ingenting annat.
Var... Du har det på i kroppen.
Ja, men jag skulle ha på mig ett par väldigt diskreta cykelbyxor. För jag håller med, det är skönt att ha allting på plats. Mm. Vita till och med kanske. Men sen skulle jag ha på beige korta shorts som var lite trasiga ovanpå.
Som man liksom såg cykelbyxan sticka
fram. Ja, lite bara. Mm. Och sen skulle jag ha en vit t-shirt. Men sen också, som du säger, de här skydden. Liksom.
Begränsningen.
Det skulle jag...
Så... Det finns en... Man brukar prata om så här, kan du ge ett lite så här... Det finns ett litet tips bara, om det är nu någon som vill ge sig ut i cykelsport. Och det är att det får aldrig bli en glipa mellan knäskyddet och shortsen.
Va?
Nej, det är liksom...
Vadå, ska shortsen vara så långa?
Ja, antingen måste de vara så långa eller så får man skippa knäskydden. Man får inte ha en glipa, det är liksom... Då ser alla att man är newbie.
Okej.
Okay. Alltså det är bara jättefel.
Jag hade ju planerat att ha så här lång solbränna.
Ja, det hörde lite och det vill jag varna direkt. För att det är inte bra att ha en glipa mellan knäskyddet och byxan.
Det här är ju ett fantastiskt tips. Därför det är exakt sådana här, vi pratade om skidåkning för ett tag sedan. Som Filip är väldigt inne på. Just de här små grejerna som man inte...
Men cykelsporten är full av, jag är landsvägscyklist. Mm. Det är ju fullt av fallgropar. Ja, det finns liksom ingen sport som har så många regler som cykelsporten.
Men då får jag följa med på en tur i september. Och så kan jag träna i 3 månader först.
Det. Att det blir... så du får rätt solbränna också.
Ja, exakt.
Vi ska inte prata bara om mountainbike-stil.
Nej.
Utan lite annat också.
Det är en miljard olika frågor. Och vi brukar göra så att Filip är den som är reporten i sammanhanget. Och, eller, du leder förhöret.
Ska du redogöra förhöret?
Ja. nej, men jag är så taggad på mina...
Jag skulle egentligen vilja att vi bara fire away med en av dina frågor som du har gått och gruvat på.
Jag undrar... jag känner, alltså, vi vet ju ditt värv, eller vad du har gjort. Och det är vi väldigt imponerade av. Hur många böcker är det nu totalt?
Det är flera. Det här är sjunde romanen.
Sjunde romanen.
Ja.
Det är, alltså, jag är djupt imponerad och avundsjuk. Positiv avundsjuk är ett ord som vi har myntat här. Att man inte missunnade. Men jag undrar, du ligger på Bonnier. Och du ligger på Bonnier hela tiden?
Nej, det här är första boken som ligger på Bonnier. Jag låg på Vasrum och Wistrand innan.
Då är frågan ännu mer relevant. Det här är perfekt. Okej, du ligger nu på Bonnier och vi hoppas att du ska fortsätta ligga på Bonnier då. Vi förutsätter det. Då undrar jag, när du får ditt... När de ringer dig från vilken del av Bonnier-familjen som ringer, vet jag inte. Men när någon ringer från innersta kärnan och säger, nu har du sålt så mycket böcker åt oss och tjänat så mycket pengar åt oss. För de försöker säga att det är på grund av kultur de gör de här grejerna, men det är ju det handlar om.
Ja.
Så vem... Och vi ska hänga upp ditt porträtt på Manila.
Intressant.
Och då undrar vi, för vi gjorde en halv podd var det, kan man säga, om bara de här porträtten. För att du har ju då längst in så har du ju Fröding och Selma och målade av Zorn, och det är ju verkligen så här, det är vackra porträtt och vissa är lite mer artsy än andra, men du ser ju vem det är. Och sen så liksom kommer du ner i den nya delen. Och då plötsligt är det ju så här Picasso-figurer, så du har ingen jävla aning om vem det är, om du inte. Och då undrar vi, 3 delfrågor här. För vi förutsätter att du skulle säga ja, skulle du det?
Absolut.
Ja. Då undrar vi, vad skulle du vilja ha på dig på det här porträttet? Vilken stil på porträttet, alltså inte som du har utan
måleriet
skulle du, om du får önska själv. Och sista då, vilken konstnär? Om du fick beställa allt det här själv.
Spännande frågor alltså. jag skulle nog ha på mig något ganska... Vad säger så här, inga starka mönster som man brukar säga.
Nej.
Något ganska avskalat.
En färgat liksom.
Kanske en skjorta bara.
Ja, inte. Jag vinkar med en slips.
Jag skulle ha slipsen. Nej, jag tror inte det faktiskt. Det har jag liksom, den har jag knutit upp nästan för gott, känns det som.
En fel present. Förlåt.
Alltså då vill jag avslöja Jens fick en slips som aldrig kommer att använda.
Nej, den kommer jag använda på min 50-årsfest om många, många år.
När det är smoking, så då går inte det heller.
Nej, precis. jag skulle ha något ganska enkelt på mig, tror jag.
Typ en vit skjorta eller
kanske vit eller ljusblå skjorta.
Lite uppknäppt.
Vad är din favoritplats på jorden?
Min favoritplats på jorden är antingen är ett torg i Palma som jag tycker väldigt mycket om, som heter Plaza Mercat. Mm. Där ligger två kafeterior och så ligger ett litet hamburgerställe. Och, ja, där brukar jag hänga mycket förr. Eller så är det mitt sommarhus.
Tänk dig, om Jens skulle våga göra och de skulle gå med på det. Bara, nej, jag vill ha den här skjortan på mig. Mm. Jag vill att man tydligt ska se att bakgrunden är min terrass på mitt sommarhus. För det älskar jag. Så enkel är symboliken om man ska se att det är jag.
Mm. Ja, men det är rimligt. Nej, men det är väl kul om man ser vem det är. Konsten har ju, det var ju lite poppis för några år sedan med ganska realistisk konst. Mm. Det finns ju fortfarande några brors och sådana här som gör ganska fina grejer tycker jag. Men jag skulle kunna tänka mig något lite mer modigt i och för sig.
Alltså poppa till det lite?
Ja, lite. Ja. Jag tycker det är kul.
Jag tänkte att vi ska backa till det du sa.
Ja, vi ska innan få slut på frågan.
Ja, det har vi inte ens fått svar på.
Jag ska svara. Jag skulle vilja befinna mig på mitt sommarhus då, säger vi, på Värmdö.
Ja.
Jag skulle vilja ha på mig en ljusblå skjorta och jag skulle antingen kunna tänka mig, jag tycker mycket om...
Det måste ju vara en svensk konstnär.
Ja, det är en svensk konstnär. Då kan jag säga, jag har ju många skulptörer som jag är väldigt förtjust i, men de, så
det är mäktigt om du får en skulptur.
Jag tycker mycket om Charlotte Gyllenhammar. Mm. Jag tycker mycket om Maria Miesenberger. Jag tycker mycket om Assa Kauppi. Någon av dem skulle få göra en skulptur.
Ja, om Bonners går med på det så tycker jag det är fantastiskt. En skulptur av Jens Lapidus. Tänk dig huset med terrassen och så står du, alltså så huset är nästan större än dig, förstår du vad jag menar? Du står på terrassen där ute och tittar ut.
Sjukt bra idé ju.
Otroligt läckert.
Var ska han stå på Manila då?
Ner mot vattnet.
Ja, men därför i gamla avdelningen så är de ju permanenta. I den här nya avdelningen tror jag att de flyttas lite.
De har ju såna här rullgrejer på något sätt.
Exakt. Alltså,
det är några stora skärmar på något vänster de kan röra på.
Man har ju satt Horras på toaletten nu tycker jag.
Jo, men vadå, en staty är svår att hålla på och flytta omkring.
Ja, men i biblioteket permanent.
Ja, coolt. Mm. Tillbaka till det här med slipsen.
Ja.
Du sa att du har lagt den på hyllan för gott, men en gång i tiden så hade du det hela tiden ju. Och du var väldigt stilig i kostym ju. Och känns utifrån sett så känns det som att du tyckte att det ändå var viktigt att ha en kostymstil.
Filip, jag kan berätta hur frågan är formulerad. Vad tycker du om slipsförfallet?
Ja. Det... Nej, jag gillar inte det faktiskt. Inte för att jag tycker så här, eller, det finns två olika delar av det. Det ena är kanske något allmänt slipsförfall i samhället och det andra är bland jurister och advokater.
Ja.
Och då, så, om jag ska bli lite seriös, så kan jag säga att jag tycker att det är viktigt i rättssalen att man visar att det är en viktig plats man befinner sig på. Det är inte vilket möte som helst, en rättegång, utan det är ett möte som kan betyda oerhört mycket för en människas liv.
Ja.
Och tittar man i andra länder så har ju i Storbritannien har ju advokaterna cap och peruk.
Mm.
Och peruk är ganska hardcore, men i de flesta länder har man cap. Mm. Det vill säga det är en mycket, mycket tydlig klädsel att här inne har vi inte våra vanliga kläder på oss. Här inne har vi en speciell klädsel för att markera att det är något viktigt som pågår och vi är neutrala. Vi ska inte ge uttryck för massa kim och tjo här inne eller politiska. Utan här har vi liksom... Och i Sverige motsvarigheten är att ha en mörk kostym.
Ja.
Det är det mest propra... Det finns kanske propriga festkläder, men det är det mest propra. Det är också det mest neutrala man kan ha. Och det markerar att det är något viktigt som pågår. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att man som advokat inte... håller på, det är så töntigt och vi ska köra slipsfritt och här har vi min, så här är vi chåsfria. Nej, tvärtom. Det handlar inte om chåsigt, va? Det handlar om att visa respekt för klienten och för domaren. Så jag gillade ju inte, och redan när jag jobbade så började man se, först var det åklagarna som slutade bära slips.
Är det liksom kommit få att åklagare inte har slips nu för tiden?
Ja, idag absolut. Och när jag började hade de flesta slips. Jag började ju som jurist för 15, nu är det ju nej, 2000, nu är det snart 20 år sedan jag började sitta i rätten. Sen var det domarna. Advokaterna höll det längst.
Men att domarna inte har slips, det är ju på gränsen till konstigt.
Ja, men de är ändå fortfarande propra då. Men du vet, nämnden har ju inte det och då tycker domarna om inte nämndemännen har, behöver inte jag ha och så här. Och nu, de sista 5 åren jag jobbade, alltså typ för 10 år sedan, så var det mycket att advokaterna kanske struntade i det. Det började med att man bara tog bort slipsen när du hade kostymen. Och skulle du gå in i rätten nu så skulle jag inte vara förvånad om eller många advokater inte ens har en kostym, utan då började man med liksom
udda byxor.
Udda, och sen kanske man helt plötsligt bara har en skjorta och en kofta. Ja, men då är vi ju, då är det sluttande planet, då är vi ju nästan nere i infernot liksom, tycker jag.
Ja, jag håller med dig.
Så jag gillar inte, och det gör jag av en seriös ståndpunkt. Jag tycker inte det handlar om snobberi eller någonting, utan det handlar om att det är en seriös plats man befinner sig på.
Ja, man, den här punkten tycker jag, och vi har pratat så mycket om, kanske inte just i advokat.
Nej, men rådgivning generellt har vi pratat om, att det är ju inte på grund av snobberi som du säger, utan på grund av respekt för sin klient eller kund. Eller
ja, och vi har statlig nivå, allting, att just när man är i väldigt seriösa situationer, att det handlar inte om snobberiet, jag tycker det var en viktig mening, utan det handlar om att visa stundens seriositet förtjänar det här. Och, men jag tycker ditt förslag där är ju fantastiskt, som inte jag har reflekterat över i en svensk bemärkelse, att man ska ha kappor. Alltså så enkelt. För det är som skoluniformen ungefär, ta bort mobbing. Alltså det är, ja, man som kvinna eller vad som helst, den här har man på sig när man företräder någon, ja, nej, eller som så, domare.
Så, nästan hela Europa, det är ju nästan, Sverige är nästan unikt att man inte har cap på sig. Och när det är så här domarmöten, europeiska sammöten och sånt där, då är ju nästan de svenska domarna de enda som kommer utan cap nästan. Ja. De har, det är utomlands har man det. Och även advokaterna och åklagarna på många ställen.
Sen kan man ju skippa peruken, det måste man ju inte ha. Men...
Nej, jag gillar ju Frida.
Jag gillar den också, jag älskar den. Det är ju hur snyggt som helst. Men...
Men du, när du själv skulle kliva ur och bli slipslös, nu idag så sitter Jens i en uppknäppt skjorta, t-shirt, byxor och ett par sneakers.
Ja.
Såg du ut så här till vardags innan? Eller var det här en förändring för dig?
Ja, nej, men alltså, så här var det ju lite, om jag tänker tillbaka så var det så att jag och på den byrån jag var så höll vi ändå någon slags klädnivå. Vi tyckte att alla skulle ha, och det var även instruktionerna jag sen blev delägare på samma byrå, så var det liksom... Här inne på vår byrå har man liksom, du inte ha slipsen på dig, men den ska hänga där så att du kan knyta på den när du ska till rätten. Liksom.
Mm.
Så hade vi, de reglerna körde vi. Så att jag hade, det var min arbetsklädsel helt enkelt. Och med det sagt så vill jag ju ha en snygg kostym. Men jag vill inte ha på något sätt, det skulle inte vara någon prålig kostym. Det är samma sak, va? Det får inte vara så här billighetskänsla på det. Men det får heller inte vara snobbistiskt. Det får liksom inte vara liksom kashmir och kanske för mycket stitches i liksom slagen så att det ska se väldigt så där ut.
Nej, jag har ett ord.
Ja.
Elegant.
Ja, det ska vara liksom bara baselegant, som vi kallar det för det.
Ja.
Och boken, min första bok, Den snabba cash, blev väldigt populär. Och jag gjorde liksom inga intervjuer i början, för det var ingen som ens kände till den här boken när den kom. Men sen helt plötsligt började den bli...
Fick den en fördröjd effekt när den kom, eller?
Nej, men det var ju liksom, jag var debutant, det var ingen reklam för boken eller så, utan det blev word of mouth liksom. Det var bara att folk läste den och gillade den, och då började även journalisterna plocka upp på det och vilja träffa mig för intervjua och boka en lunch någonstans på Kelegatan eller närheten av tingsrätten. Jag kommer dit i mina arbetskläder.
Ja.
Så att jag tror att det blev en sån här förväntanseffekt, att där sitter en journalist och ska göra en intervju med en författare, inkommer en snubbe i mörk kostym och Hermes-slips.
Ja.
Det är klart att journalisten bara, shit, vilken välklädd författare. Så nästan alla reportage från den tiden
så blir det väl...
börjar så här, han är oerhört välklädd.
Ja, just
så liksom, det blev liksom en sån grej.
Det är ju jätteroligt.
Men det var mindre vanligt på den tiden, va? med liksom såna här passion projects eller författare som hade ett annat jobb och...
Ja, kanske, och det som var grej med mig var att jag fortsatte som jobba som advokat
ganska
trots att boken, ja, men i 10 års tid liksom.
Var du med i den det var någon dokusåpa om försvarsadvokaterna?
Ja, de gjorde en om vår byrå, en säsong blev det bara.
Men då var du med, va?
Ja, men då bad jag uttryckligen att inte vara med så mycket, för att jag tyckte hela projektet var svårt. Du vet, de var tvungna att göra sekretess på allt.
Ja.
Det var liksom blörade ansikten och överstrukna namn. Därför att klientsekretessen är ju helig för advokater.
Ja, och dock det var lite...
Men det var väldigt spännande. Jag kommer ihåg den.
Kul att du minns den.
Det var spännande.
Det var typ 2010 kanske. Något.
Ja, något sånt, ja.
Ja, jag kommer tyvärr inte.
Nej.
Jag är inte där.
Men idag i alla fall så har du aldrig slips. Så du saknar uppenbarligen inte det.
Nej, men och sen... Och då, under många år hade jag slips varje dag naturligtvis. Och kostym. Jag tyckte det var kul och liksom gick in för att, som ni sa, va, hitta en schysst, elegant stil utan att ha på något sätt, det skulle inte vara, det var väldigt populärt då för 10 år sedan, 15 år sedan när jag jobbade med liksom, då kom liksom nya kostymmodeller med väldigt smala slag, väldigt korta korta kavajer. Ja, det där landade aldrig hos mig, utan jag försökte liksom hitta en stil som var lite mera, ja, kanske som Fredrik, liksom lite mer så här bara, som funkar jämnt i alla tider på något sätt.
Hade du någon inspiration kring det där? Hur, pappa eller någon annan som har varit en sån här klassisk stil?
Nej, egentligen inte. Och det finns ju lite olika skolor bland advokaterna. Vissa liksom kör lite längre hår och har liksom puffar i vad heter det,
bröstfickan
och lite såna här grejer. Och kanske har några feta manschettknappar, liksom så här kanske, och det är lite, ska vara lite tufft och så
då undrar man ju vilka de är,
skallar, det där landar inte hos mig heller riktigt.
Vilka är de oftast advokater åt?
Ja, de är ju gangsteradvokater. det var aldrig liksom heller riktigt något som kanske jag tyckte liksom också, även där liksom, där det och drar för långt liksom. Då blir det liksom inte seriöst, då tappar man den här seriösa
grejen. En fråga om så här, klädsel privat. Om du ska hem till mig på middag och så smsar jag dagen innan och skriver, det ska bli jättetrevligt imorgon klockan 19. Vi kör slips och kostym. Så här, blir du, om du får ett sånt, du vet att det kommer vara 8 pers, det är uppstyrt så här, det kommer vara, tycker det är jobbigt eller tycker att det är trevligt? Alltså, om man ska klä upp sig när man ska gå bort till någon på en lördag.
Nej, men jag tycker det kan vara ganska trevligt. Men jag skulle bli ändå ganska förvånad. I mitt umgänge så har man inte, när man ses på en middag, om det inte är något specifikt tillfälle, så har man inte kostym.
Jag skulle också bli superförvånad.
Ja, nej,
men du får tänka på lite, min frus familj, där är det just, det är ju liksom stenhårt. Mm. Liksom. Där är det ju familjesammankomster, det är det liksom. Nu har det faktiskt börjat lätta även där,
ja, jag säga, irriterad.
Till min stora förtret. Men i början var det liksom...
Nej, men jag var på en drink i lördags. Eftermiddags cocktail. Nej, men klockan 3 och tills 7 eller 8. Så här. Och så fick vi ett sms innan precis bara... Ja, men vi kör udda kavaj och slips. Och jag bara, skittrevligt. Allting handlar om inställning också. Mm. Vi kom dit, vi var bara 6 personer, 3 män. Och det var lite barn med... Och vi hade slips och vi bara alla så här, fan vad, det blev liksom nästan ännu mer avslappnat för att alla såg så trevliga ut och ingen gjorde en grej av det. Mm. Och så stod vi där och bara drack och hade lite trevligt. Mm. Det blev verkligen...
Det är ju enklare på ett sätt och man slipper fundera så här, vad är det för nivå på det här, vad ska jag på med och såna här grejer. Och det är lite som du nämner, mina barn, vi hade ju barnen i skola på Mallorca i 3 år, det var ju skolkostym eller skoluniform liksom. Mm. Det var väldigt enkelt. Varje morgon inga diskussioner liksom. Nej, så här, bara. Det finns en fördel med det, helt klart. Att man vet vad som gäller. Nej, men jag minns inte riktigt din fråga. Nej, privat har jag aldrig varit jätte kavajig sådär. Men däremot, den naturliga effekten av att man jobbar i kostym och slips varje dag är att jag helt enkelt börjar samla på sig en hel del sådana kläder.
Ja.
Vilket nästan har blivit ett dilemma nu när jag absolut inte har det längre. Vad ska jag göra med alla de här grejerna? Då får man väl hitta någon som köper gamla slipsar, vintage eller något. För jag vet inte vad jag ska göra.
Ja, exakt.
Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. På frågan om det är elegant att arbeta för hand så är självklart svaret ja. Framförallt med produkter av snygg design. Vi vill nu slå ett slag för Stigas batteridrivna grästrimmer som bland annat drivs av Stigas egna kraftfulla batterisystem e-Power 48V och som blir din goda vän i trädgården. Nu tänker vi att dina grannar anordnar ett cocktailparty. Vill man inte då på ett mycket diskret sätt skanna av vilka gäster som är där? Jo, det vill man faktiskt. Och det är nu Stiga kommer in i bilden. Nu kan du alltså både passa på att trimma gräset vid tomtgränsen samtidigt som du gör en lätt diskret 180 graders huvudvridning för att på så sätt skapa dig en god översikt över samtliga gäster som är där. Eftersom det är batteridrift så kan du inte komma undan på ett tystare sätt. Just nu har Stiga även en cashback-kampanj när du köper en andra valfri 48V e-power-produkt. Så gå in på stiga.com för att ta del av hela kampanjen. Erbjudandet gäller fram till den 31 juli. Så vi säger stort tack till Stiga den här veckan.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och sen kommer du märka nu när du flyttar tillbaka till Stockholm och hela överklassen i Stockholm kommer jaga dig för att bli kompis med dig, så kommer du se att det är
Fredrik ska alltså skicka en lista till dig med människor han ska hålla sig undan.
Vilka man ska undvika. Ja, nej, kommer
men,
hem.
Ja, men så är det ju att tillställningarna är otroligt flotta.
Ja.
Men klädseln får alltså det har blivit,
det måste vara
det har blivit pinsamt att kräva en klädsel. Ja. För då verkar man pretto. Men du ska ha så flotta tillställningar så att det blir... Nej, och då tycker jag att det blir så här. Men ni satsar så bizarrt mycket på den här... Alltså champagnen och så personal, ja, och allting. Kan vi inte då få klä upp oss lite runt? Mm. För det blir ju trevligt. Alltså, det går inte ihop riktigt.
Nej, det är en intressant paradox. Jag har inte tänkt på... Eller så jag har nog inte varit bjuden på så många sådana tillställningar. Men på Mallorca är det lite mer, ska säga, av naturliga skäl ganska enkelt klätt. Dels är det värmen.
Mm.
Och dels liksom den spanska manjana-grejen, det är inte så liksom... där är mycket... Jag skulle säga att det är väldigt mycket så också. Bara byxa, t-shirt eller skjorta, that's it liksom.
Ja, men då har du ju ett annat sätt att klä upp det på. Ja. Alltså de sköna byxorna, en jättesnygg skjorta, snygga dojer, klart. Ja. Men
du har, vi får bara fråga en sak innan där. Du måste ha blivit, det här var dålig research, men du måste ha blivit utsedd till Sveriges snyggast klädda eller något sånt någon gång.
Bäst klädda sen.
Då har du blivit, va?
Ja.
Men har de, efter sådana utmärkelser måste du ha bett, även om du kanske innan redan var fåfäng och tänkte, så efter det måste du ha blivit en med så fuck, vad har jag nu?
Ja, precis, lite så var det. Men samtidigt så blev jag ju det, inte för att jag hade någon så här superkreativ, nytänkande klädsel, utan jag blev det av ett väldigt enkelt skäl. Ja, mörk kostym och slips.
Ja.
Han är alltid propert klädd, välputsade dojer, ja, väldigt enkelt liksom.
Och den enda kändisen som har det.
Ja, men precis, den enda som liksom har det. Och fram, och så att för mig handlade det mer, så att det var ju det, och det var ju så jag klädde mig på jobbet, så jag fortsatte ju bara med det. Men det är klart, när man går på någon sammankomst sen, ja, då får man väl
tänka till
lite kanske.
Ja.
Men inte så mycket, för det där är också en enkel klädstil på
ett sätt. Superenkel. Mm. Den är världens enklaste egentligen.
Ja.
Om man bara följer den. På tal om den så tycker jag att liksom gangster, en annan iakttagelse är ju gangsterlivet som du har gestaltat i en massa böcker i nutid. Förr i tiden var ju de, tror jag i alla fall, det kanske de inte var. Men jag har en känsla av att förr i tiden att de var väldigt
eller den allmänna, så här, den allmänna eller fördomen, jag vet inte om det betyder fördom fast det inte är något negativt, men är ju Gudfadern, Keith Alexandria, John Gotti, hela den, och John Gotti den sista Gudfadern som klädde sig elegant. Och sen så ser man Sopranos och sen läser man Snabba Cash och allt det. Din research, när du har varit inne i den här världen, det är 12 år sedan som du började se den, kan jag tänka mig. Vad har den världen för stil och hur har utvecklingen varit under din liksom tid i den?
Ja, men jag tror den här bilden man har av Gudfadern och så här, det är för det första filmer från 70-talet.
Ja.
Så då gick alla i hela världen, i västvärlden, klädda mycket mer i kavaj och kostym, herregud. Liksom, man hade ju liksom en sportkostym på sig när man var i sportstugan.
Ja,
och liksom, det var liksom så alla var klädda då på ett annat sätt. Jag menar, min morfar hade ju alltid kavaj.
Alltså. Ja.
Jag kan inte påminna mig att jag sett honom utan kavaj nästan. Liksom, på
exakt.
Så det är en sak. Och i USA var det kanske ännu mer så. I och för sig, jag kan inte riktigt skillnaden med USA och Sverige. Men och sen tror jag liksom så att...
Ja, USA är mycket större land.
Ja precis. Nej, man ska bredare kostymer och bredare skjortor. Ja, allting var bredare liksom, på något sätt. Så jag tror liksom att det är en grej, att den bilden vi har är att det är filmer från 70-talet som utspelas i en annan tid.
Och de utspelar sig på 40-talet. Så att det är ju...
Och de utspelar sig kanske ännu tidigare. Så jag tror att... Och sen tror jag liksom att... Så att det modet tror jag aldrig liksom bland gangsters har varit så jättestort i Sverige liksom, att man har glidit runt i kostym och sådär. Möjligtvis bland ekobusar, men det är av andra skäl.
Men det är inga sådana här maffia eller den sorts kriminaliteten som hyllar Scarface till exempel, eller de här och vill ha en vit kostym och...
Det tror jag inte liksom har riktigt, utan i Sverige tror jag inte det har funnits någon speciellt modemän. På sistone har man ju kunnat se då i takt med att den här typen av kriminalitet, gängkriminalitet har blivit mycket mer offentlig med de här rapparna.
Mm.
För tidigare kunde man ju liksom så här, vi visste att det fanns gängkriminella, men vi såg inga bilder på dem.
Nej.
Men nu är det många svenska gangsterrappare som jag för övrigt, jag tycker om den musiken och så här, sen kan man diskutera fram och tillbaka, men jag tycker att det är en bra musik. Men de gestaltar den här livsstilen i sina låtar och sina videos.
Ja.
Och då blir det helt plötsligt offentligt på ett annat sätt. Plus att vi ser mycket mer skriverier om det här nu med Expressen och Aftonbladet som skriver om de här olika nätverken och skjutningar.
Ja.
Och då har man ju sett då att man vill visa upp sin rikedom, man vill visa upp sina snabba pengar, man vill visa upp att det går bra.
Det är märken.
Ja, så det är vissa märken.
Ja.
Så jag tror ju, dels är det mjuka kläder, sportiga kläder, sportiga byxor, mjuka byxor med revär, liksom Adidas, Three Stripes och sådär. Mm. Sneakers, sportiga sneakers och mörka kläder, ofta med huva, för att kunna liksom dra upp huvan och dölja sig.
Det
kan vara vindjackor av olika slag eller huvtröjor och så här. Men sen har vi det här med märken då. Och där tror jag tror de här märkena befinner sig i ett dilemma. Precis som Burberry gjorde i slutet på 90-talet när alla huliganer började bära Burberry. Och helt plötsligt gick Burberry från att vara ett klassiskt liksom trenchcoat-märke eller liksom ett klassiskt märke till att bli ett gangstermärke i Storbritannien.
Ja.
Och då var det en massa människor som inte ville förknippas med Burberry längre och inte vill ha Burberry. Det tog flera år för Burberry att komma tillbaka.
Ja, liksom. Visst. Ja, men alla har varit igenom det, men jag tänker, för det.
Och jag tror att de här märken, italienska märkena idag, som kanske ägs av lyxkoncerner, de balanserar på en knivsägg nu, i vart fall i vissa delar av Europa, där de kommer bli förknippade med kriminalitet.
Ja, ja visst.
Och det gäller ju champagne, Louis Vuitton, alltså Kristall hade ju, de höll ju på att tappa hela sin.
Ja.
Är inte Kristall ansedda som ett jätteflott champagnemärke?
Jo, men de har ju lyckats jobba sig tillbaka. För precis som i slutet på 90-talet så blev ju de med alla gangster skulle dricka Kristall.
Det var gangsters och rappare. Även mycket rapparna sjöng ju om Kristall.
Ja,
Jay-Z sjöng ju om det. Liksom, och så det var ju liksom.
Men det är ju massa märken som har varit. Tommy Hilfiger försvann av den. Ja. Det fanns ju massa märken. Ja. Och Gucci gjorde ju en jättestor grej med att sluta sälja. De sålde ju inte merch eller billigare grejer under en lång period för att kunna claima tillbaka sig.
Ja, och sen ett tag så, först så vissa av de här varumärkena embraceade ju rapparna först. För att här var det ju snabba pengar in.
Ja.
Men sen upptäckte man ju snabbt att de tappade ju resten av kunderna.
Sen vet jag liksom inte hur mycket den svenska marknaden spelar roll för till exempel en stort varumärke som Gucci. Jag menar, de har ju säkert sina stora marknader i Kina och Ryssland och såna här grejer. Så de kan, och Dubai och whatever, de kanske inte bryr sig så mycket om några svenska gangster springer runt i deras grejer. Det är ju småpotatis i sammanhanget. Men jag tror ändå det finns en fara där, vad man vill förknippas med. Mm. Varumärken handlar ju bara om en enda sak. Det är så här, vad vill du förknippas med?
Mm.
Vilken lifestyle vill du förknippas med? Vad vill du sända ut för budskap om dig själv?
Ja.
Och personligen tror jag att många i Stockholm känner så här, aldrig i livet att de skulle vilja ha en cap som det står Gucci på. För det sänder bara ut ett enda budskap, gangster.
Ja,
ja, och att du är alltså prålighet och maniflex.
Att du är prålighet och maniflex och att du har dålig smak.
Ja,
dålig
exakt.
Stil då, om vi pratar om det här.
Det, om jag bara får någon koppling till din senaste bok, Party City, så är det ju tre personer man följer där i princip. Och det slår mig nu när vi pratar om det, att Nova då, som är influencer, i hennes berättelse, där är det ganska mycket moneyflex. Liksom, det är ju mindre på Emir. Egentligen mindre moneyflex i Emirs värld.
Ja, han har ju, och det handlar lite om var de befinner sig i livet. Emir är en av huvudpersonerna av Nova också. Han har ju försökt lämna lite kriminella livsstilen.
Ja.
Men liksom dragits tillbaka in i den. Så han har någon slags, han har en dubbel inställning till det. Han vill egentligen inte vara där, men han kan inget annat på något sätt. Så att det är där han är. Medan Nova vill ju vara där. Hon vill skina, uppvisa upp det framgångsrika livet. Och lite som liksom influencersvärlden funkar. Att allt ska se så bra ut. Och det ska, varenda bild är ju liksom perfekt. Och livet är underbart. Och allt är sådär. Så hon
då är inte allt sant som görs på Instagram.
Och allt är dessutom sant, har jag hört. Så att hon är kvar i det på ett annat sätt.
För du radar upp ganska många, dels märken. Och klockor och grejer, företeelser i hennes värld som jag tycker är intressant. Men det är en grej som jag tänker jag ska outa, för det är bara en liten detalj. Men det är en grej som jag sa till dig.
Ja, det här är fantastiskt briljant. Faktiskt.
Det är den här, när du pratar om Kolmårdsmarmorn.
Ja,
det
finns
en liten referens till att man vill ha Kolmårdsmarmor i sitt hus, men det går inte att få tag på för att den är fel färg.
Mm.
Och det är ju helt sant ju. Det är ju så här, det är ju skitintressant. Vi har en god vän som har drivit marmorbruket.
Driver han inte det fortfarande?
Kanske, det vet jag inte. Men det är ju precis så där, att det kommer tjejkar som vet hur det ser ut i Buckingham Palace och vill ha den. Och så tittar de på Kolmårdsmarmor och säger, den är ju fan inte grön, den är ju för ljus. Så de måste få tag på gammal marmor från ett gammalt slott.
Ja, det är ju väldigt härlig, liten lyxdetalj. Mm. Eller, den är inte så liten, den är rätt stor.
Ja, men tänk om vi kommer till det, att det inte går, alltså det blir så här att man får ta gamla grejer bara för det finns inget kvar liksom.
Ja, dit kommer vi.
Men tror du inte vi kommer dit?
Vi har mars.
För om vi stannar vid influencergrejen, så hur ser du på den själv? Allt det som den liksom livsstilen gör med oss?
Ja, nej. Alltså det är den här boken som jag har skrivit, den utspelas ju några år fram i tiden. Så det är ju en ganska, det är en dystopi, det är en mörk beskrivning av Sverige om några år. Där många saker har gått åt helvete liksom. Och det finns också en massa extremister, det finns islamister och höger- och vänsterextremister. Men det finns också den här Nova som är en influencer på dekis liksom. Hon är inte lika bra för henne längre. Och hon får ju i någon mening representera, tycker jag, en kanske den mest extremistiska livsstilen av all. Nämligen den som hela influencer-grejen står för. Och som jag också är en del av. Herregud, det vore patetiskt att sitta och säga att det där håller inte jag på med. Liksom. Jag är också en del av det.
Ja. Visa upp, jag är ju influencer.
Ja, men vi är det alla på ett sätt. Liksom. Visa upp det perfekta livet. Varumärken bara hela tiden. Ja. Inredning, åh vilket fint hem jag har. Åh vilken underbar semester jag har. Och allt är liksom bara någon slags så här förljugen. Jag gillar ju människor som mår dåligt. Jag gillar ju människor som funderar på livet, som har dilemman, som har komplexa liv.
Ja, men som är, alltså,
och det är ju roligt liksom.
Men, du beskriver ju alla människor.
Ja,
för alla människor är ju...
Så har ju alla människor. Ja. Men den här influencervärlden, jag tycker att den är väldigt negativ. Och det som är nästan läbbigast av allt är att min 11-åriga dotter dessutom sitter och spanar in det här och vill ha det här och vara så, leva så, se ut så.
Ja, och ur ett stilperspektiv, och som jag tycker att hela livet är stil på ett eller annat sätt, så tycker jag att det är så oroväckande att lyx har blivit en sån absurd, alltså man idoliserar, det är nästan som alltså Moses, det är nästan man guldkalven liksom, alltså man idoliserar lyx på ett sätt som inte har gjorts.
Under man kan väl säga att när LVMH har varit väldigt lyckosamma i att just trycka ut det du är inne på nu. Det är ju inte bara dem naturligtvis, men det är ju det de har gjort. De har tagit massa gamla anrika märken som egentligen har en fin historia och egentligen har ett tänk kring kvalitet och design och läder eller mönster. Bra grejer, men de har tagit det och sen har de sagt så här: nu ska vi bara trycka ut att det här är lyx, på med logotyper så att alla kan se att det är lyx. Glöm de här gamla värdena som handlar om hantverksmässighet och någon liten skräddarfamilj i Milano. Tryck på lyx bara.
Mm. Nej, men det är manifest.
Tryck på.
Ja, visa det.
Det är tråkigt.
Men eftersom vi tränar om att man gillar ju skärvor, man gillar ju hellre trasiga människor än perfekta människor.
Eller människor som har idéer och tycker någonting.
Men vad fan är det som gör ändå att alla de här flödena är helt flawless?
Ja, men bekräftelseknark.
Det måste väl alla måste, vi är inte någon intellektuell elit. Alla måste ju känna samma sak, att det där är ju inte på riktigt. Alla vill väl ha något.
Jag tror det finns säkert massor med svar på det. Men jag tror en grej är att vi gillar det vackra, vi gillar det enkla. Förr i världen när det fanns tidningar, ja, då satt man och bläddrade i en tidning. Mm. Det var vackra människor i vackra miljöer, vackra interiörer. Det är nice, det är någonting
avslappnande. Det är bara något avslappnande.
Det är godis för ögonen, det är godis för tanken. Och det tror jag lite sociala medier har blivit. Man sitter och
swipar
och det är bara snygga män och kvinnor med snygga kläder. Och det är snygga miljöer och bra fotat och ljuset ligger bra och allt är perfekt. Så det är en grej.
Ja, det är sant.
Det är en grej. Det andra, det är liksom som McDonald's. Det är inget tuggmotstånd.
Nej.
Man orkar inte tuggmotstånd. Man vill ha det enkla. Jag älskar att ta en burgare på McDonald's. Jättebra. Mm. Men jag skulle ju dö om det var den enda maten som fanns.
Ja,
jag har något mer komplext också. Liksom.
Ja. När du sa att du älskar det, stämmer det verkligen?
Nej, men liksom, det är liksom så här, om vi ska upp och åka skidor i fjällen kan vi stanna på McDonald's i Gävle och ta mat.
Liksom. Inte nu när det är covid. Då ska du tanka fullt och köra hela vägen.
Ja, men man kan äta utomhus.
Nej, men jag håller med dig. Men jag tycker det är så intressant bara. För att det är ju verkligen... Det som fascinerar mig väldigt mycket är att folk... För jag lägger upp saker via mina jobb på Instagram. Och jag säger inte att jag är jättebra här nu, men varje dag. Men väldigt sällan från min privata sfär. Och jag tycker det är väldigt intressant att folk... För när jag lägger upp något privat så lägger jag upp något... För jag vill visa något som är bra. I 99,999% av fallen. Man vill fira något, man vill skryta om något för att du har lyckats med något. Men jag gör det rätt sällan. Det som fascinerar mig är att folk lägger ner tiden på det och väljer att på semestern spendera, för alla vi som har lagt upp något på Instagram med en liten text och en bra bild i syfte att det här ska bli bra, vet att det tar lite tid. Mm. Alltså att man orkar sitta och göra det här. Det är det för mig, det är fascinerande. Men på tal om det så har jag en fråga till som jag måste läsa innan till här, för att annars klarar inte jag på tal om att skryta och lyckas och bli framgångsrik. För jag har gjort en jag har tagit reda på en grej åt dig. För jag vill ju att du ska bli ännu mer framgångsrik och lyckad här. Du ska inte bara få en tavla.
Det var snällt.
Nej, det är en hel, vi pratar staty nu.
Ja, nej, du ska inte bara få en staty på Manila. Utan jag känner att du måste vara med i en akademi också.
Oj, oj, oj.
Och då, har du själv någon akademidröm?
Nej, aldrig reflekterat över det.
Reflekterat måste du ha gjort det.
Nej, egentligen. Jag vill inte påstå det. Det verkar jobbigt bara.
Ja, nej, men jag har löst det också. Därför, det ska vara lätt och det ska vara trevligt. Det är, därför vi vill ju främst att du ska få också en akademifrack. Så att
härligt.
Du får snygga sammetskrage på fracken.
Har den sammetskrage?
Ja, och
då
de är olika, olika motiv för varje akademi. Som favoriten som vi har alltid sagt, favoriten som vi har sagt så många gånger är ju Lantbruksakademin, där man har vetespröen broderade på kragen, vilket är ju väldigt häftigt.
Men den vill vi inte ha in.
Den vill vi inte ha in.
Men vi bara antog
att svärfar en väldigt speciell, vet jag, sån här, han är kammarherre, så då har man ju väldigt speciellt.
Ja, men då är det en uniform. Det är hovuniformen som designades av Carl Johan Jean Baptiste.
Där ser man. Vi förutsätter i alla fall att du inte ska in i Svenska Akademin för den.
Nej, bra.
Mm. Nej. Och det var det. Utan det fanns, det är två stycken då. Och den som alla tror att vi skulle prata om, vad det Filip sa nu, är ju Svenska Akademin. Men den går vi vidare ifrån. Utan då har jag hittat. Du ska ju bli medlem i Kungliga, jag har ju utgått från de Kungliga Akademierna, för att de andra är lite, inte påhittade, men det är de Kungliga som är lite roliga.
Ja.
Konstiga ritualer och grejer. Då är det Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademin. Den akademin, nämligen. För varje akademi är ju grundad för att hålla i ett ämne åt sin nation egentligen. Alltså, och Svenska Akademin var ju språket, och du har musikaliska säger sig själv och så vidare. Och den här är ju lite mer flummig. Och jag blev så glad när jag hittade, det här är exakt vad de gör. Den här akademin ska ägna sig åt de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga, samhällsvetenskapliga samt kulturmiljövård.
Det är ganska brett.
Ja, det är väldigt brett.
Spännande.
Det är många...
Känner inte till.
Fantastisk akademi. De äger ett jättestort hus som heter Rättiska huset på Villagatan, där de har sitt säte.
Perfekt.
Och nu, om du ska bli Östermalmsbo så är det ju skitbra. Kan du bara promenera över.
Hur många stolar finns det i
den? Nej, och det här är, därför den enda akademin, Svenska Akademin har de här berömda 18 stolarna. Eller, vad är motsatsen till berömda, vad man säger? Alltså,
jag vet inte vilket ord.
Negativt berömd.
Jaha.
Ökänd.
Tack, det är ökända stolarna. Och sen har du Franska Akademin som är ursprunget till allt, som har sina 70, vad det nu är. Här är det bara åk. Jag tror de i nuläget har 300 ledamöter. Men du ska ju fortfarande ändå, alltså du måste ju ha presterat något. Så jag lovar att jag ska...
Har Jens presterat tillräckligt?
Ja, absolut, men jag ska kämpa.
Det är ett tag kvar.
Nej, men jag lovar dig nu att jag ska liksom, åtminstone jag ska mailbomba, för det löftet kommer jag inte kunna hålla. Men
nej.
Ett mail.
Jag kan påminna dig.
Ja, vi ska liksom försöka nu få in Jens i den här akademin.
Det var brett, måste jag säga, med kultur. Vad var det, kulturhistoria?
Rättsligt.
Nej, det är alltså humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Och sen så ämnena, och sen samt kulturmiljövård, tycker jag är kul.
Kulturmiljövård.
Ja.
Men då måste jag ha en akademi. Vi lägger allt här.
Så jäkla lack på det här med kulturmiljövård. Det var svårt ord att säga också.
För ja,
vi skulle bygga vårt sommarshus. Då skickar de ut en sån där antikvarie då, som åker ut för att kolla kulturmiljövården där ute på Värmdö där vi skulle bygga vårt hus. För att se hur de andra husen ser ut. Så fick vi nej på vårt första bygglovsansökan på grund av det. För vi vill ha 3 våningar. Och de hade inga hus här ute som har 3 våningar. Därför får absolut nej ur kulturminnessynpunkt.
Liksom. Ja. Ja. Och det är fortfarande nej?
Men vi har byggt ett annat hus. Vi är jättenöjda med det. Ja. Vi har inte 3 våningar.
Nej, okej. Okay. Ja.
Du har kanske en våning under mark.
Ja, men det borde du ha. Men,
nej, det kan man göra.
Ja, en hemlig bunkervåning.
Ja. Men du är med på att vi försöker få in det?
Nej, men kör hårt. Bara jag får en fin frack då.
Ja, alltså skillnaden är då, kammarherrefracken, eller uniformen, den har ju, där finns ju 2 stycken. Du har en med guld överallt. På krage och marschetter. Och sen har du den med lila liten krage här uppe och bara guldknappar. Och den här blir ju alltså din vanliga frack som du får lämna in till skräddaren. Och så får du då
sy på
den här vackra kragen på den så att säga. Och sen så, du kan säkert få massa medaljer och grejer som de delar ut inom det här sällskapet. Men framförallt är det väldigt trevliga högtidssammankomster som man får gå på.
Kan tänka mig det.
Vi följer gärna med, tittar.
Ja, det gör vi. Aldrig talat om. Härligt. Det låter jättebra tycker jag.
Ja, strålande.
Jag blir sugen nu.
Så blir svärfar stolt också.
Ja, det är ju alltid bra.
Han är redan stolt.
Ja. Vi börjar liksom...
Jag har en fråga till.
Ja, men innan det, visst, vi börjar runda av.
Ja, vi börjar runda av. Ja. Jag har en lättsam fråga. Jag är inte bara stilnörd, jag är också sci-fi-nörd och 80-tals affiniasado, jag kan inte säga.
Oj, gud vad klur.
Jag undrar din bok här, Paradise City. Finns det någon inspiration från Flykten från New York?
Väldigt mycket.
Ja, det, så du har liksom, den har funnits med i...
Eller man kan säga så här, Flykten från New York är också, alla de här berättelserna handlar om, det är den gamla grekiska berättelsen, du ska in i labyrinten, där finns något farligt, du ska ut. Och det är liksom den dramaturgiska, det här kan jag prata länge om, jag ska inte göra det, det är väldigt ont om tid. Men det är liksom en dramaturgisk grundberättelse.
Ja.
In, hitta skatten, men du är inte klar när du har skatten, då ska du klara med livet i behåll ut.
Just det.
Och den strukturen bygger Flykten från New York på, som jag har låtit mig inspireras av, och den bygger min bok på också. Det är en så här... Den funkar väldigt bra att skriva spännande om.
Ja, men för det är häftigt med en ny take. För ser man Flykten från New York idag, så var det en bok först? Förlåt.
Nu är det en väldigt... bra fråga. Nej, jag vet inte. Den kom 1981 och man har ju väntat på en remake, men det har liksom aldrig kommit.
Ja, men jag tycker man ska göra
den är nog för bra för att du ska gå och göra en remake på
den. Ja, tycker jag att man gör en av Paradise City istället.
Exakt.
Ja, absolut. Det kommer bli.
Och vi måste ju också säga karaktären i Flykten från New York, Snake Plissken. Det coolaste filmnamnet ever.
Ever. Underbar. Ja. Stort tack för att du tog dig tid.
Underbart.
Det var jätteroligt att ha det här. Och grattis till ännu en fenomenal bok.
Och med det sagt så säger vi tack till Jens och håll stilen.
Tack så mycket.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.